Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Det är onsdagen den 15 mars. Det betyder att det är faktiskt mindre än 3 veckor kvar till HIFs premiär hemma mot Öster. Vi ska ta lite pulsen på HIF. Var HIF faktiskt står någonstans. Vi ska också titta tillbaka lite på Gais-matchen den senaste. Vi tar upp en del kritik som faktiskt finns ute i supporterleden. Det har varit ett årsmöte. Det har hänt en del sedan vi poddade senast i studion denna eftermiddag. Marianne Svab och Sebastian Rönnström och så jag, Mattias Hjelm. Vi tar ett avsnitt av HIF-podden här och nu. Först och främst, hur har ni det?
Ja, det är bra. Jag har varit i London och laddat batterierna med 2 fotbollsmatcher, en championship och Fulham Arsenal i söndags i Premier League. Så ja, semester men alltjämt fotboll i fokus.
Vi är inte förvånade, va, Marianne, att när han väl är ledig så är det fotboll på schemat.
Nej, det så kan man väl säga, va.
Ja, och du själv?
Jag mår bra. Som sagt, jag har sagt det innan. Jag tycker det är lite grann seg den här försäsongen. Jag vill att matcherna att börja spela om poäng nu bara. Vi har någon upptaktsträff och det ska väl bli. Och sen så vet man väl därifrån brukar det kännas att nu är vi igång.
Samtidigt så har det faktiskt varit några tävlingsmatcher i Svenska Cupen för HIF. Så att vissa poäng har ju stått på spel ändå. Men jag tänker,
skulle man inte kunna tro när man ser matcherna.
Nej, och då hakar jag på där. Jag tänker så här nu, för att få en grund för vårt fortsatta resonemang och tankar och diskussioner. Så varför inte dra igenom hur HIF faktiskt har spelat under 2023? Då är det träningsmatcher och tävlingsmatcher i Svenska Cupen. Så här har det sett ut alltså. HIF började att spela mot Ramlösa Södra från Division 5. 9-0 seger, helt enligt ritningarna, första matchen och man ska känna på det och stor skillnad mellan lagen och divisionerna, inga konstigheter. Och så fortsatte HIF att vinna mot Division 2-laget Hittarp med 3-0. Sen börjar ju en rad som inte är så där jättekul för HIF och alla som följer HIF. Förlust mot Ängelholm, EFF, som då spelar i ettan. Förlust mot Mjällby, som spelar i Allsvenskan. Förlust mot Jönköping Södra, som spelar i Superettan. Sen blev det seger mot Helsingör, som då spelar i andra ligan i Danmark. Det blev seger också mot Onsala, Division 2-laget i Svenska Cupen. 5-0 där. Sen förlust mot seriekonkurrenten Trelleborg, 1-3. Och förlust mot Kalmar. Kalmar vann med 4-1. De tre sistnämnda matcherna här, alltså Svenska Cupen. Och så då senast, där jag var på plats uppe i Göteborg på Valhalla IP, Gais HIF 1-0. Det har tillkommit en träningsmatch. HIF ska spela mot Kalmar på lördag och sen har man genrep mot AIK. När ni hör alla de här resultaten, nu har ni som lyssnar också fått en snabb återkoppling till vad som har hänt siffermässigt. Vad tänker ni här i studion?
Ja, jag tänker att HIF har sett ryggigt svagt ut på försäsongen. Man ska ha med sig alltjämt att det är försäsong. Man har sett lag som gjort svaga försäsonger som sen gör det bra i serien. Och tvärtom också. Många exempel genom åren att så kan det vara. Men det ser inte bra ut för HIFs del. Det brister i de flesta bitar i spelet. Det är pressspelet som inte synkar ihop. Det är passningsspelet. Det är slarvigt. Nu senast mot Gais tycker jag även som grej som duellspelet. HIF var sent in i många situationer. Om man inte var passiva så var det snarare att man drog på sig en massa frisparkar för att man inte var på hugget. Ja, där finns med mindre än tre veckor kvar väldigt mycket kvar att jobba på. För det här spelet måste bli mycket, mycket bättre om HIF ska ha någonting med toppstriden i Superettan att göra. Det kan absolut bli så, men här och nu så håller det inte på långa vägar, utan HIF måste bli betydligt bättre på kort tid. Det finns inte mycket tid kvar att jobba på.
Är det din bild också, Marian?
Ja, resultat kan väl klart man kan hänga upp sig på det, men jag tycker alltså, och det enda kvalificerade motståndet man har slagit är ju faktiskt Helsingör då, som är på samma nivå ungefär som HIF, för det gjorde man mycket stor möda. Och det är utifrån det också liksom, hur ser det ut på planen? Hur ser samverkan mellan spelarna ut? Har HIF gjort en stabil spelmässig insats där man ser linjer, där man ser att spelarna förstår hur de ska försvara, hur de ska anfalla över 90 minuter? Ja, det är ju det som saknas tycker jag. Då skulle man ju kunna också strunta i resultatet om man sett att ja, men där finns en progression, det går framåt på här. Det går framåt, de gör inte samma misstag vid fasta situationer till exempel. Och så händer det igen. Det är där jag tycker det är... När man när man tittar på träningar framförallt, och när man pratar med tränarna, så säger de att de har pratat väldigt mycket, och då är psykologen också inblandad, den här, vad heter han, Magnus Winter, va? Med det här med att kommunikationen, vikten av kommunikation. Men när jag tittar på träningarna, när jag tittar på matcher, så är någonting av det mest avgörande är ju, så ska jag, man är helt beroende av kommunikation. Är det en biten på plats som är så viktig i lagidrott? Jag tycker inte det. Vilket också gör ju också att spelarna kanske hamnar i situationer, oj, var blev han? Han skulle ju vara här. Men vänta nu här, hur gör vi här i pressspelet? Ska vi gå fram? När ska vi gå fram? När ska vi falla? Jättemånga sådana här små detaljer som blir ett stort problem när du liksom samlar dem till ett. Det är där jag är någonstans. Och sen resultaten, det hade man kunnat ha överseende med om mycket annat hade varit på plats, och det tycker jag inte det är.
Jag tycker också det ska bli intressant att se. Marianne, du nämnde upptaktsträffen innan. Känslan är att mycket talar för att HIF kommer att vara ett av de två lagen som tippas gå upp i Allsvenskan. Och jag tror att många där stirrar sig blinda på truppen och klubbens storlek och så. Men alltså, det blir ju kanske ett annat... Ja, vad ska man säga, men som alltid när HIF är i Superettan så finns det ju den här pressen utifrån på att ett favoritskap. HIF har ju spelare för spelare, så har de ju stark trupp. Alltså det är ju bara att titta på namn som Thomas Rogne, Fredrik Holst, Adam Hellborg, Erik Ring, Kasper Videll, gjort U21-landskamp och kom inte med nu inför denna samlingen, men där finns ju Kalle Joelsson, ja, jag behöver ju inte rabbla hela truppen, men individuellt sett så finns det ju en kvalitet i HIF, men det är ju just det här att få det till att sitta ihop som inte har lyckats, så det var likadant förra året. Så nu blir det ju verkligen på kort tid som allt måste klaffa, annars så får man ha en start i Superettan med Öster hemma. Ett Öster som jag tror kommer att vara i toppen, som var nära att gå upp redan förra året. Och sen Gävle borta, det är kanske inte det mest sexiga motståndet, men åka upp där när man redan är lite så pressat som HIF är, då det är inte lätt. Alltså, en svag start så kan det bli riktigt darrigt på många håll och kanter. Så HIF måste se upp och förbättra sig kraftigt på kort tid, annars så riskerar det att bli något form av slutande plan där det mesta kan komma och gå emot.
Alltså, spelare har ju ett stort ansvar, självklart. Ibland kommer spelare väldigt billigt undan. Men det som har varit lite märkligt under alla, nu har jag sett väl över 20 års tid HIFs försäsonger, men det som är lite märkligt är att ena veckan känner man att då börjar alltid, nästan alla lag börjar med att sätta ett försvarsspel. Ja, fine. Det gjorde HIF också, börja med det, nöta in det. Och så tycker man då att men det sitter väl rätt hyggligt även om de förlorar där matcher i början där, men det är ändå inte oroväckande. Och sen så klappar man igenom under vissa perioder. I nästa match kan man klappa igenom helt i första halvlek, till exempel mot Jönköping eller vad man nu möter, Trelleborg. Och så tycker man då liksom, jaha, men det här hade de ju liksom, det här fick de ju ordning på för förra veckan. Okej, okay, fine. Så tänker man då, ja men okej, okay, anfallsmässigt såg det väl ganska bra ut. Man skapar lite chanser i någon match. Och sen så helt plötsligt så är anfallarna, offensiven, helt stopp. Det, alltså liksom tar sig inte ens till chanser och så, va. Och sen helt plötsligt så börjar det liksom i andra halvlek här mot Gais. Ja men då skapar man ju lite grann, kan ju bero också på att Gais bytte ut en massa, liksom att bytte sin startelva och så vidare och så vidare. Men alltså de har ju aldrig fått ihop detaljerna till. Det är ungefär, du spelar ju golf ju, Mattias.
Jag tänker, ja, det försöker jag göra.
Ja, men alltså du vet hur det är med motion, nu är du duktig, det vet jag. Men ena rundan kan utslagen funka perfekt och så är spelet på green borta totalt. Tänk man, vad är nu detta? Vad händer nästa runda? Ja, då funkar, då stoppar du in alla puttar. Och när du ska slå ut, ja men då sprider du utslagen till höger och till vänster ut i spenaten. Alltså det känns ju lite grann som, det är därför det har varit så svårt som man skulle kunna peka på att, ja men även om de har haft problem med anfallsspelet hela våren, så sitter i alla fall försvarsspelet. Ja, det gör det. Ena dagen, men inte andra dagen. Och det tycker jag är oroväckande. Och det tycker jag ligger på, jag ska knyta ihop detta, det tycker jag ligger på tränarna. I detta att få ihop de här bitarna. Spelarna har sitt ansvar alltid och så vidare. Och det här med att jobba med, speciellt de som var med och förlorade en massa i fjol, se till så att få någon slags bättre självkänsla, upp självförtroendet. Men det här med att saker funkar från ena dagen till den andra men inte funkar i nästa, alltså, det ligger på tränarna tycker jag.
Ja, nu är det
lång utläggning.
Ja, båda två här har lagt fram många tankar. Jag ska försöka få ihop detta till någon egen hållning också. Men om jag startar så här med lite mer information då, så var det ju så att HIF nu mot Gais på mittfältet startade med Fredrik Holst, Somar Almadjed och Adam Hellborg. Alla de tre på mittfältet från start för att se hur det skulle fungera. Och så kopplar jag då till dig, Marian, första halvlek. Alltså det fanns ju knappt tendens till offensivt spel. Man blev så duktigt utrullat av Gais, som i och för sig har gjort en grym försäsong, men Gais är en nykomling nerifrån, HIF är ju uppifrån. Så det ska inte kunna vara så här stor skillnad mellan två lag. Jag vet, det är en träningsmatch. Men första halvlek så satt jag bara där i princip och kände, wow, vad bra Gais är. Och motsatt, wow, vad dåligt HIF är. Och när en person alltså från Gais-läktaren, jag var tvungen att fråga dem som var bredvid mig. Det är Gaisare här, va? Ja, HIF-arna står på motsatt sida och de var 33 stycken, räknade jag det till. Men då är det alltså från Gais-läktaren en som ropar högt och tydligt, skärpning nu Helsingborg, måste bli match. Alltså de som hade tagit sig dit för att kolla på Gais, på sitt Gais, ville ju att det skulle bli någon typ av kamp i det här. Och de upplevde att, men uppenbarligen, vi är så mycket bättre än HIF. Alltså det ska ju inte kunna få vara så, även om det är en träningsmatch tycker jag. Och sen då, Marianne, som du säger, i andra halvlek där. Visst, man kan se som att Wilhelm Löper kom in, gjorde ett bra inhopp. Någon mer, så Ammar Musin hade ju en jättechans på slutet, kunde kvittera. HIF hade kunnat komma ifrån med 1-1 utifrån de chanserna på slutet som HIF hade. Och Ammar Musin var inblandad i någonting som Amil Amhavavi i första halvlek knappt rörde bollen. Så visst skulle man kunna titta på sådana tendenser att ja, men det fanns positiva saker att ta med sig. Men då hade ju nästan båda lagen bytts ut helt och hållet. Det går inte att dra några slutsatser utifrån det, utan man måste dra slutsatser från där. Hur såg det ut när lagen ställde upp som de något sådär kan tänkas ställa upp framöver? Och det ser verkligen inte bra ut. Och tillbaka till dig då, nu är jag snackar länge, Sebbe, med Superettans upptaktsträff där förmodligen HIF kommer att topptippas. Jag säger så här, utifrån det jag såg nu så är HIF inte i närheten att vara ett topplag i Superettan. Inte i närheten.
Nej, som det ser ut just nu så håller jag med. Sen så kan ju saker hända, det vet vi. Men jag vill ju se de sakerna hända innan jag tippar HIF i toppen. Intressant, alltså just där du nämnde mittfältet, alla de tre spelar samtidigt. Mot Kalmar då i kupen så var ju Adam Hellborg en tydlig tia, nästan så, alltså i försvarsställning låg han ju i princip som en forward bredvid Ammar Musin. Så såg det ju inte riktigt ut nu mot Geist, det var det lite mer tillbakadraget mittfält överlag, där de skiftades om och lite mer han och Holst.
Och där Zomar var den som var lite mer tillbakadragen. Precis. Och defensiv. Och den som var minst populär på hela Valhalla var Zomar Almadjed. För han var inne i en del situationer där han retade gallfeber på Gais-supportrarna och kunde nog ha blivit utvisad om man ska se till allting. Och det skapades tumult och tjafs utifrån vissa saker som...
Fast det kan ju vara ett sundhetstecken å andra sidan, för att då är det i alla fall någon som brinner för det här.
Jo, om man gör det på rätt sätt. Sen är ju frågan om hans frisparkar han drog och tog på sig, om de var så bra. Alltså det där kan man vända och vrida på. Men Zomar i alla fall var lite mer defensiv än de andra två.
Ja, men det var han. Så det var ju, mittfältet såg ju lite annorlunda ut, eller ganska mycket annorlunda jämfört med mot Kalmar. Det blev ju total pannkaka mot Kalmar. Det var ju inte jättemycket bättre mot Gais eller för den delen. Men det som är, alltså det är ju intressant det här, då efter Kalmar-matchen pratade Alvaro Santos om att man snackat om att använda Adam Hellborg som en tia då, vilket jag tycker låter väldigt märkligt baserat på vilken spelare Adam Hellborg är och hur han har fungerat i Sirius. Han har ju sina styrkor främst i det defensiva. Ja, bra med boll så, men det är ju inte en djupledsgående spelare. Det är inte någon tekniker, utan det är ju snarare en som kan balansera ett mittfält. Sen så hur det här mittfältet formeras blev väldigt intressant att se. Alvaro Santos pratar ju också om att Rasmus Jönsson, att man ser honom som sexa, och där kom han ju in nu. Jag tycker kanske Rasmus Jönsson i väldigt svag konkurrens har varit, ja, men kanske HIFs bästa spelare på försäsongen. Jag tycker definitivt att man ska prioritera och få in honom i en premiärelva som det ser ut just nu, för där händer ändå lite. Han ser piggare ut än vad han gjorde förra säsongen, och han slog bland annat en jättefin djupledsboll till Oliver Stojanovic Fredin när han sköt i stolpen när han kom in mot Gais. Så hur de ska, ja, vi har ju pratat om den här mittfältsekvationen många gånger tidigare, men ja, alltjämt lite frågetecken kring hur de resonerar där. Man ser Zomar Almadjed, det är inte i någon superform, och Fredrik Holst är inte det heller. Så ja, där finns fortsatt saker att bena ut, både kring och liksom förstå vad det är de vill få ut av mittfältet, men också vilka som ska spela.
Jag tycker det är liksom, ja, mittfältet är fortfarande, och anfallarna är också, jag tycker de är iskalla. Men frågan är då, hur använder man anfallarna för att ta en sån sak? Och då är nästan grej, vad, eftersom tränarna försöker, ena veckan så är Adam Hellborg en klockren tia, nästa vecka ska han ha lite mer tillbakadragning. Alltså har du verkligen råd och experimentera ens, om det är ens ett experiment, det vet jag inte, med 2,5 vecka till premiären, eller börjar man bli lite grann panikslagen och försöker trycka ner, vad ska jag säga, en kub i en cylinder för att man,
och det
har
brukar vara svårt.
Ja, det brukar vara jättesvårt ju. Och där någonstans jag tittar, hur de har de spelarna, men hur används spelarna? Används de på rätt sätt? Jag vet inte. Jag vet inte, för nu har man bestämt sig för det här 4-3-3, det här spelsystemet. Har man spelat det? De har väldigt många spelare HIF, absolut, en stor trupp. Men har man spelat till att spela det där? Och då kanske man får, nu är det väl för sent, nu har det kommit så långt på försäsong, man kan inte börja ändra hur som helst, det fattar jag ju. Men alltså, om man skulle gjort det, skulle man gjort det långt tidigare och sett, eller egentligen börjat med, okej, vad har vi för trupp? Hur ska vi spela med den truppen? Det upplever jag att det är mycket klarare hos motståndarna. Spelar mycket tydligare, mycket enklare, förmodligen för att ta allt ifrån Trelleborg till Mjällby. De har glasklart för vad de vill göra och sen plockar de in spelarna till det spelsättet. Här finns en bunke spelare här uppe på Olympia. Varsågod, spela 4-3-3 med dem här. Ja, då är vi, det verkar ju, alltså, och det är därför jag undrar, är verkligen tränarna så här lugna när man gör ett sånt här experiment som med Adam Hellborg? Jag tycker det luktar lite panik, om jag ska vara ärlig. Utifrån det, som sagt var, liksom att man försöker trycka ner spelarna i ett system som kanske inte spelarna passar till alla gånger. Jag vet inte.
Nej. Det där är ju ett återkommande tema, upplever jag, här i HIF-podden, där vi har pratat om, är det 4-3-3 eller är det 4-2-3-1 eller vad är det som gäller? Och det här är ju någonting som har funnits med sedan helstarten från förra säsongen, när Jörgen Lennartsson skulle spela 4-3-3 och vi diskuterade, är han en 4-3-3-tränare? Och vi har diskuterat, är Mattias Lindström en 4-3-3-tränare? Det känns som att den här diskussionen fortgår så länge som HIF inte hittar någon slags stabilitet.
Stabilitet och
identitet.
Och tydligare arbetsbeskrivningar för spelarna. HIF kommer att säga, liksom, spelare och ledare kommer att säga, men alla vet vad de ska göra. Så. Ja, men ni får ju fortfarande inte fram bollar. Ni använder ju inte er toppforward, er spets, på det sättet som de är. Liksom, du har ju, de är skilda dessutom. Musin, hur ska vi använda honom? Framgår det tydligt? Inte för mig i alla fall. Du har ju såna, i dagsläget ser jag liksom att var kommer det kreativa spelet ifrån framåt? Kommer det? Det är inte från tre inom mittfältarna som är ganska lika varandra i spelsättet med Holst, Hellborg och Zoomar nu. Det är inte någon av dem som är en utpräglad, ska vi säga, liksom kreatör, den som ska hålla i den offensiva taktpinnen, dirigenten där, motorn, den offensiva motorn, utan de finns ute på kanterna med Löper och Ring, Erik Ring då, va? Ja, men då kanske vi får spela så, alltså, vi får väl hålla tre sköldar på inom mittfältet som är ganska lika, men då måste ju bollarna ut bli tydligare med kantspelet. Och hur ska vi ha en djupledslöpande som Hamavi, eller ska vi ha en boxspelare som Musin? Där vill jag att, den ser jag inte den tydligheten.
Och om jag förlänger det resonemanget då, om vi tittar på hur HIF startade mot Gais, då snackar vi alltså på förhand, ja, den näst sista träningsmatchen inför premiären. Nu visar sig bli den tredje sista träningsmatchen inför premiären. Då startar man ju inte med Wilhelm Löper utan med Arian Kabashi. Vad säger det? Experiment, eller tävlar de på samma villkor, eller vem står först i kön? Ska man inte sätta den elvan man tror på? Eller, och sen Amar Musin eller Amin Alhamavi som har växeldraget, kan man säga, på försäsongen. Vem är det som står först i kön där? Är man inte... Man är ju väldigt långt fram nu utan att egentligen kommit fram till att de här ska vi satsa på.
Jo, men så är det ju. Känslan är väl att Löper och Musin ändå är de första alternativen på de positionerna, men samtidigt är det ju känslan att ingen har ju visat någon form. I princip ingen spelare alls har ju gjort det bra på försäsongen. Så,
ja, jag tycker Erik Ring.
Ja, Erik Ring är framförallt i början, och Rasmus Jönsson som jag nämnde tycker jag också gjort det bra.
Men, det tycker jag är ett bra ny för Erik Ring.
Men utöver det så är det ju många som famlar i mörkret efter form, och då är det ju kanske naturligt, även om det är ganska sent på försäsongen, att man testar för att se, ja, men kan vi göra någonting som skakar liv i det, men det följer inte väl ut denna gången heller, så blir det intressant att se nu mot Kalmar igen om man ser, ja, vilka som startar, om man då kanske kan se en tydligare startelva inför premiären. Och knäckfrågan är ju alltjämt hur man formerar mittfältet i första hand. De andra positionerna känns ju kanske lite lättare att förutspå.
För mig är knäckfrågan hur ska vi göra för att skapa fler målchanser? Om vi nu tar offensiven. Och i dagsläget så ser det bara ut som att man kommer fram att det givna är då liksom ändå fortfarande Erik Ring, att sätta honom i spel så ofta det bara går, och även löper, även om han har varit lite upp och ner här under försök, så kan han ju så är det fortfarande en bra fotbollsspelare. Men då får man ju bestämma sig att vi går fram mestadels via kanterna, får då våra kantgubbar i spel, och då måste vi ha den förvarningen inne för att vi ska få alltså utväxling på det här kantspelet. Och då får man kanske liksom acceptera att jag vet inte hur HF ska ställa upp överhuvudtaget för att ta sig fram. Man har inget djupledsspel och man har ingen sån här liksom kombinationsspel så att man kan ta sig fram centralt. Centralt händer ingenting egentligen, alltså, som man hotar. Utan man hotar på kanterna med löper, med Ring. Ja, men då får man kanske ta och finslipa det som man har med sig, ett ordentligt vapen in i premiären. För det går ju inte, centralt är det ju helt stopp.
Nej, och det finns ju också en fundering till man kan ha med sig det här. Tränarna då, Mattias Lindström och Alvaro Santos, som tog över efter sparkade Jörgen Lennartsson i maj i fjol, de har ju knappt med sig några segrar överhuvudtaget. Då var det ju allsvenskan i och för sig, det var en högre nivå. Men ändå, de har ju haft ganska lång tid på sig. Jag vet att det har kommit in andra spelare har lämnat, så det är ju förändringar på så sätt. Men så den här vintervåren fram till nu, där man fortsätter att inte få ihop det. Man börjar ju snart undra hur funkar kommunikationen mellan spelare och tränare? Vad har spelarna för förtroende för tränarna? Har de ett förtroendekapital eller är det förbrukat redan innan serien är igång? Man börjar ju undra vad är problemet? Och att tränarna varit kritiserade, det har de varit under en längre tid, och det ökar ju i styrka nu, så de har ju ingen lugn tillvaro, Santos och Lindström, att verka i och försöka hitta något här nu.
Nej, och det är ju väldigt intressant i sammanhanget, just det här kopplat till att resultaten inte går med HIF och att det kommer kritik från supporterledare. Man har ju satt sig i en lite speciell situation i HIF. Känslan är ju lite att det måste nog bära eller brista här. Jag hade ju gärna sett att man inför den här säsongen verkligen slog vakt om och satsa lite mer på unga spelare och så vidare. Men nu har man ju ändå tagit in de här Holstring, Hellborg, alltså spelare som verkligen signalerar att vi ska inte stanna kvar i Superettan, vi ska upp i Allsvenskan. Man har ändå investerat alltså ganska tungt, får man säga, i spelartruppen för att gå upp igen. Även om man nu, jag var ju på årsmötet i förra veckan, då sa man att målsättningen var att tävla om att gå upp, inte att gå upp. Det är kanske en viktig liksom parentes att ha med sig så sett kring målsättningen. Men signalerna har ju varit tydliga så på transferfönstret, och då har man ju kanske lite så målat in sig i ett hörn här att man kickar Jörgen Lennartsson, satsade på Lindström och Santos. känns ju lite som att det, även om Göteborg gjorde det, så är det ju kanske lite sent ute nu att göra någon förändring på tränarposten, utan det är väl nog till att antingen går det bra och då kan man köra vidare, eller så får det liksom, får man krascha rätt in i väggen och sen bygga om därefter. För man kan ju inte behålla någon trovärdighet i det här om man skulle göra sig av med tränare på nytt. Då har ju svårt att se att Andreas Granqvist kan sitta kvar som sportchef. Det funkar ju inte. Då blir det ju nästan löjligt om man gör det, tar det henne ett varv och kickar tränare för att man har misslyckats på nytt.
Det är många ansvariga som spelar ett högt spel här.
Ja, men så är det. Så är det.
Med den här satsningen.
Men tänk tanken här nu, med den kritik som redan finns utifrån på HIF och framförallt tränarna och Andreas Granqvist, ska vi säga, de tre är ju framförallt de tre som får mycket kritik. Tänk då tanken om HIF inte får en bra start, det inte blir seger mot Öster och det inte blir seger mot Gävle. Alltså det kommer att blåsa orkanvindar, alltså snabbt i så fall.
Fallhöjden är ju den är vad den är ju, och man har ju inte så mycket marginaler än om man hade sett till exempel de här matcherna nu mot Kalmar och AIK, de här två sista träningsmatcherna. Där vill man ju se, det förluster är okej. Jag säger ingenting om det på försäsongen. Jag hakar väl inte upp mig lite grann, men det är hur det ser ut. Man kan förlora på olika sätt. Därför behöver de två bra insatser, prestationer i de här träningsmatcherna. Och som du är inne på, Mattias, de har ju inte så lång startsträcka i sen allvarligt börjar med i serien. Som om ett fungerande lag hade kanske kommit in lite snett första två, tre omgångarna, men det har sett väldigt stabilt ut på försången spelmässigt. Man ser hur laget vill försvara, hur de vill anfalla, fasta situationer och alla sådana grejer. Ja, men det har sett bra ut. De kommer få längs med resans gång här i Superettan. De kommer få betalt för det jobbet de gjorde. Men i och med att försäsongen har sett ut som den har gjort nu, så har man ju inte köpt sig de här, alltså att man kan göra lite, att inte poängen trillar in direkt, men att borta för 30 omgångar, över 30 omgångar, kommer det här betala sig. Det är det man inte har köpt sig nu. Det är alltså tålamodet både ut.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Utifrån och kanske även inuti gruppen.
På årsmötet nu förra veckan så var det ju också en slags tydligt budskap från klubbdirektör Joel Sandborg, där han sa att vi valde denna gången att inte göra som vi har gjort innan, det vill säga ut med personen och in med en annan, utan vi ville behålla den här konstellationen för vi tror på den och vi ger inte upp liksom. Men det var närmast ett brandtal han höll för åhörarna där, att de tror på detta och kommer att köra liksom. Och det är lite det jag menar med att det får bära eller brista, att här det finns kanske inte någon direkt återvändo eller något mellanläge här, utan antingen blir det bra eller så får det gå rätt ner i botten och så får man rensa ut allt och bygga om från grunden igen liksom.
Problemet är väl också här när du säger att de har förtroende för tränarna och vill tror att det kommer att bli bra. Så okej, nu har ju inte jag pratat med varenda HIF-supporter och det är inte varenda HIF-supporter som uttrycker sin åsikt heller offentligt, men av det man kan läsa så, är ju, så verkar det ju nästan som att det är de enda som tror på tränarna snart. Så är det ju såklart inte, men jag vet inte hur det där ska gå egentligen. För kommer inte resultaten så kommer det ju bara bli en större klyfta mellan ledning och supportrar. Det är ju ofrånkomligt. Någonstans. Och hur står man emot pressen då? Nu ska vi inte ta ut någonting i förskott att det kommer att bli dåliga resultat för HIF, men det pekar ju inte ut rätt håll som det ser ut här och nu. Så, ja. Och Lindström, jag kände ju, det var ju ganska jobbig. Jag var jobbig mot Lindström efter matchen mot Gais, det var jag faktiskt. Men just det här att känna, om man känner av pressen. Micke Stare har fått sparken i Göteborg, det nämnde Lindström själv också i intervjun till mig. Och om han känner av det, då säger han, jag känner inte av det först. Men sen kommer det, det är inte så att vi presterar, alltså han och Santos. Det är inte så att vi presterar sämre jobb. Men vi är medvetna om pressen och att det finns en del missnöje. Men vi jobbar på, vi tror på det och vet. Han använder ordet vet. Och det kanske bara kom spontant, men han sa så i alla fall och vet att vi kommer att få ordning på det, men det är ett tufft klimat. Och det där vet hakade jag på, så att jag frågar då, vad är det som gör att du kan säga att du vet det utifrån hur det har sett ut så här långt? Och då svarar han, vi tror på det och ser ju spelarna varje dag i träning och de spelarna är självkritiska och vet vad de kan och vi vet vad vi kan. Tillsammans kommer vi få ihop det så vi kan vara med i varje match och tävla. Sen hur långt det räcker får vi se. Men att vi ska få ihop laget och vi ska höja oss tillsammans, det kommer vi definitivt att göra, säger Mattias Lindström. Och Mattias Lindström är ju en positiv, energisprudlande man. Så att han säger så är inte konstigt. Men ibland undrar jag om man skulle tjäna på att uttrycka en viss fundersamhet själv kring att det här är inte så bra, alltså det måste till radikal förbättring hos spelare och hos oss som tränare, att man kanske skulle signalera något sånt. Jag vet inte om det är för farligt eller om man sänker något förtroende in i truppen genom att göra det, men ibland undrar jag.
Ja, nej, men det är en intressant diskussion där med, alltså det är också en form av kommunikation liksom, hur man
ja, men det går inte att lura spelare heller.
Nej, men hur man liksom signalerar och så. Man kommer ihåg, det var väl till och med guldsäsongen 2011 som Erik Edman gick ut på försäsongen och sa att vi kommer att åka ur, eller vad han sa, om vi inte spelar bättre än så här. Så det finns ju olika sätt att hantera det på. Även också kopplat till vad det är för individer man har i en trupp med starka karaktärer. Kanske du kan vara lite tuffare i din retorik. Jag kan inte om det är lite annan konstellation på truppen. Så det där är intressant liksom, just ur psykologisk synpunkt hur man tacklar det hela. Tycker ju den retoriken har ju varit lite liknande från, även från många av spelarna, att ja, men vi kämpar på. Vi ser att det blir bättre på träningarna och vi vet att vi kommer att och göra det bättre. Det är möjligt att diskussionerna går på ett helt annat sätt internt, det vet ju inte vi, men absolut att det måste ju finnas en kravbild som kräver att det man presterar är betydligt bättre än det man har gjort hittills.
Oj, det blev ett mörkt avsnitt det här, alltså i form av kritik eller hur man ska uttrycka det, funderingar.
Ja, jag tycker ändå vi har försökt lyfta fram, ja. Sagt, för liksom, det är vissa spelare som ändå liksom man ser att det finns, och det är ju liksom de man måste liksom utnyttja nu, liksom de som i alla fall är i form och visar någonting, som man inte släcker dem också, så att det blir som så många gånger förr i HIF, att det kommer spelare hit, har potential, är sådana grejer, och sen helt plötsligt så i den här miljön så blir de sämre istället för bättre. Så att jag tycker man måste lite grann tillbaka till ritbordet och sen så liksom göra det Jag vet inte om detta är för svårt, svårighetsgraden på det HIF försöker göra, att den är alldeles för hög liksom för de andra spelarna, lagen som de har mött här under försök. Jag tycker Jönköping och alla de här lagen, de spelar ganska enkel fotboll. De som har spelat liksom med hög svårighetsgrad är ju Kalmar ju, som de har mött. Men överhuvud Trelleborg som de mötte då, vad har vi med för några?
Mjällby
också ett, ganska. Men alltså svår, de spelar enkelt, de spelar rak fotboll. Jag vet inte om HSB försöker se på spela för alldeles för svår fotboll. Jag börjar fundera på det här.
Jag vet inte hur ni skulle karaktärisera Gais spel, men för mig är ju inte Gais så att det är jätteenkelt, för det var skickligt spel. Det var snabbt, det var varierat passningsspel från kanten via mitten, försöka komma på instick, inlägg, varierat där också. Det hände mycket. Det kändes inte som att det var det lättaste av spel, för det var inte bara ett ut på kanten, inlägg, utan här försökte man spela sig fram och göra det snabbt och gjorde det bra, tycker jag.
För att HIF tillät det också.
Ja, det är så kanske det är. Men om man ska lyfta fram fler ljusglimtar så är det så att lagkaptenen Thomas Rogne var tillbaka efter att ha missat Svenska Cup-spelet med vadkänningar. Tillbaka i spel, spelade bara 45 minuter, men efteråt sa de att det var så det var sagt, han skulle inte spela mer, så det var inte någon fara för att det var någon skada som hade gått upp eller så. Och Andreas Landgren, comeback efter över ett halvårs frånvaro i matchsammanhang. Äntligen för honom och kanske äntligen också för HIF att få tillbaka den här kulturbäraren och sin karaktär och sina egenskaper. Och det som var intressant, tyckte jag, i det här, det var när han kommer in, om han kommer in, var kommer han in? Nu var det ju en match där HIF behövde försöka få till en kvittering, så det var klart att det skulle framåt. Oavsett det så kom han in mer som en offensiv mittfältare, och han själv, även om han inte uttryckte det så här att jag ska spela på mittfältet, så kunde man ändå läsa mellan raderna när man lyssnade att det är där han ser sig kunna bidra med mest. Där han ser sig själv bidra med mest. Och utifrån hur det har funkat så kanske Andreas Landgren kan vara en injektion på mittfältet. Komma tillbaka till den Landgren han var i, den form han var i tidigare på mittfältet.
En bland de andra 12 mittfältarna.
Ja, jo, så kan man ju se det. Men han kanske blir en av de 3 startande mittfältarna vad det lider och göra det bra. Vad vet jag?
Ja, jag tycker att Andreas Langen är bäst på mittfältet. Samtidigt så är vi då åter tillbaka i den här. Då ska vi kasta in honom också i den här leken med alla andra mittfältare. Och då blir det plötsligt kanske ännu rörigare. Fast att jag tror eller tycker att han är bäst på mittfältet, så tror jag att HF kanske här och nu egentligen har högre eller större nytta av honom som högerback. För Filip Reinhold har inte varit bra på försäsongen. Han har sett väldigt svag ut. Viktor Blixt har fått sina chanser och så. Han ser spännande ut, men frågan är om han är där just nu i den formen att han är redo för en startplats. Det känns ju onekligen som att Filip Reinhold är första alternativet, och då ser jag hellre Andreas Landgren just nu som högerback. Han har ju visserligen en startsträcka här. Han kan ju kanske inte gå in och spela 90 minuter mot Kalmar på lördag liksom, men jag tror att man kanske ska tänka och kanske ändå ha med det i planen att kanske kunna använda Landgren som högerback. Vi vet dessutom att han hade ett väldigt bra samarbete med Wilhelm Löper i Superettan 2021. De gjorde var väldigt stark högerkant i HIF. Så får jag bestämma så sätter jag, trots att jag går emot min egen övertygelse om att Landgren är bäst som mittfältare, så vill jag se honom som högerback.
Men nu blir det ledande. Tror ni inte ändå att Santos och Lindström någonstans ändå känner skönt att han är tillbaka? Eller?
Jo,
man vill ju ha alla spelare
sen
i spel såklart.
Sen är jag inte så säker på att han tar en startplats. Åtminstone inte i inledningen av Superettan. Jag skulle kanske tro att han sitter på bänken. Att där är en och annan mittfältare som går före. Inte minst kopplat då till att han har en startsträcka. Så jag får jag...
Det är mittfältaren som dessutom...
För gissa här och nu tror jag inte att han startar en Superettan-premiär.
De har hissat dessutom en mittfältare som har gått konstant skadad, Benjamin Aqua, som också ska in i den här ekvationen.
Just det.
Just det.
Han finns ju också, som är väldigt bra i sina bästa stunder och i form.
Och skadefri.
Och skadefri.
Det är en sån spelare de skulle verkligen behöva på mittfältet. Men frågan är, när han är tillbaka, känns ju inte som att han heller kanske startar en Superettan-premiär. Det är nog väldigt ont om tid kvar att jobba på för honom.
Va, han är, ja, liksom alla säger att han är i fas, och det säger jag inte emot. Och så, va? Men han är inte med i övningarna ens en gång på träningarna. Och då undrar man, hur långt är det tills han ska in i fotbollsträning? Och då, visst, han har väl säkert hållit igång fysiken så, förmodar jag. Men det är lite grann av att han ska in i någon slags försäsong. Kanske när Superettan börjar. Det är nog det avbräcket som jag känner är, blir det stora avbräcket här under försäsongen.
Och det kan ju faktiskt vara så att de inte har tid att låta honom komma tillbaka i sin egen takt, utan om resultaten inte kommer så kan de ju känna sig stressade av att vi måste få in Aqua i spel så fort det bara går.
Men det var ju liksom, jag vet inte, skrev vi någonting om det? Alltså att de tittar på någon offensiv kraft till?
Det har ju snackats om en ytterforward, att man är lite tunna på de positionerna. Men jag vet egentligen inte, alltså ska man få in någonting nu i det här skedet så måste det ju vara spets. För precis. De är ju hur många spelare som helst liksom.
Och spets som du vet hur du ska använda.
Exakt. För
vi kan ta
om
in...
Om man då ska ta in en ytterforward där den spelaren lär ju inte peta Erik Ring liksom. Då, varför, det kommer inte hända. Och löper på andra kanten också. Ganska svårt att se att man... Det är klart att det finns möjlighet att få in någon annan där så, men samtidigt har man inte hittat rätt med sin centrala forward. Jag vet inte, kanske om man är där och letar också, men
börja använda de spelarna ni har rätt på rätt sätt istället,
ja,
kanske.
Det är lite så jag känner också, att frågan är om det gör så mycket till om att kasta in ännu fler kort i leken. Jag tror man nog ska försöka få ordning på det man har först.
Ja, men för du gjorde väl med Mushin, gjorde du väl en intervju nyligen, och där, nu kanske jag tolkar in grejer i den intervjun, men jag läste det liksom, och så att var inte han lite grann inne på spåren, ja, men använd mig så här istället, för det är det,
ja,
som...
Ja, men lite det, att han försöker bredda sitt register och komma in, bli mer delaktig i det stora spelet.
Men ska han vara den sånt spelare då? Eller ska han bara ligga i boxen och hugga?
Ja, han har ju sina absoluta styrkor i boxen.
Precis.
Han gjorde alla sina mål förra säsongen inne i straffområdet. Så, men då måste man också komma dit. Kommer man inte dit så måste han kanske måste han själv droppa ner för att liksom skapa ytor och liksom bli delaktig, så han inte fryser fast inne i straffområdet. Så, ja, men det är som du säger, det är hela den här ekvationen med att få spelsystemet att funka, sitta ihop så att man utnyttjar spelarna på det rätta sättet.
Nu har vi ju pratat jättelänge igen om problematiken som finns i HIF för att, ja, försöka hitta lösningar. Men om ni skulle få liksom sätta in spelare, hur skulle ni spela och vilka skulle ni spela med utifrån det ni har sett? Kan ni säga så rakt upp och ner, eller blir det lika mycket bryderier för er som förmodligen Lindström och Santos har?
Men där är en del bryderier. Ja, men då gäller det ju mittfältet. Jag har suttit här och funderat lite. 4-4-2, hur skulle det funka? Man landar ändå liksom i att frågan är hur kompatibla Mussin och Al-Hamawi skulle vara tillsammans.
Jönsson skulle väl kunna spela?
Ja, men han är ju, känns ju mer och mer utpräglad i en mer tillbakadragen roll. Han skulle absolut kunna vara tia, så ligga bakom Mussin så, men han droppar ju ner ganska mycket. Han vill ju ha båda. Han har ju blivit en sorten spelare som nu kanske är bättre i en mer sittande mittfältsroll, där han har ett större synfält, där han kan sätta bollar in bakom på löpande forwards eller en offensiv mittfältare. Men det är just den här offensiva mittfältaren som inte riktigt finns där för tillfället. Jag vet inte riktigt hur man ska kläcka den koden. Adam Hellborg känns ju, som jag sa innan, det är också någon form av experiment. Liksom. Man har inte hittat den optimala spelaren för den rollen. Och det är det som jag har sagt innan, den knäckfrågan, hur man ska få ihop.
Ja, fast jag tycker det är så, för mig beroende på hur man väljer att spela nu, och jag tycker liksom, om du ska ha minsta lilla centrala hot och sen så liksom vikta över det på kantspelet, så tycker jag, jag ser en premiärelva framför mig med Kalle Johansson då som från höger, faktiskt Viktor Blixt, jag tycker Reinhold blandar och ger rätt frisk för tillfället. Alltså, ja, det är kul med en kille som går in helhjärtat och sånt, men det känns ju som att det har blivit alldeles han var väl borta en del under försäsongen här också ju. Och det var ju Viktor Blixt också, va? Men jag tycker ändå lite grann, får man tänka på framtiden där, tycker jag ändå, och farten finns ju där på kanten, jag tror att han har löper. Men så då har jag Viktor Blixt från Öger, jag har Rogne, Videll som har varit svajig, och Sulic, det är väl dagsformen där som får avgöra mellan dem, och då Rogne och sen Simon Bengtsson till vänster. Sen kan jag se i och för sig att man har Holst som sitter, att man vänder på den här triangeln, att man har Holst som en sköld till mittbackarna, och sen har man framför honom Adam Hellborg och Rasmus Jönsson. För det är nog där jag hamnar med det till slut, och sen har du då till vänster Erik Ring, Musin och löper. Det är min elva i dagsläget faktiskt.
Nu ska jag lansera någonting som inte är en fotbollsexpert, så får ni skjuta ner mig. Men frågan är om inte jag skulle vilja se följande. Att man spelar med tre mittbackar. Alltså du har Rogne, du har Suljic, du har Videll. Och sen så spelar varken Blixt, Bengtsson, Hellman eller... på högerbacken, vad har ju mer?
Reinhold.
Ingen av de fyra, utan man
du plockar... ska över till wingbacks.
Ja, precis. Det är en lösning jag skulle vilja se i HIF. För jag tycker inte riktigt att vänsterbackspositionen och högerbackspositionen har riktigt den nivån för att vara ett uttalat solklar favorit för att vinna Superettan.
I januari hade jag gått med på detta, men det hade ju signalerat total panik nu om man går över
Så är det ju. Men å andra sidan kanske det snart är total panik om det inte blir bättre spel.
Ja, för då hade jag som spelare undrat, vad de sysslar med överhuvudtaget?
Nej, exakt. Det är klart att det inte går att göra det nu. Nej. Men eftersom det här är ett poddavsnitt och man får tycka och tänka liksom lite utanför boxen.
Tanken är inte dum. Men truppen är återigen där felbyggd för det spelet ju.
Men om det finns 12 mittfältare så borde man väl kunna hitta två som funkar bra med lite defensivt ansvar.
Men hur många ytterbackar då? Får du bara slänga liksom?
Nej, jag vet. Det går ju inte.
Det är det jag menar. Men den här poängen är ju att hur är denna truppen byggd? Hur ser balansen ut?
Jag känner ju liksom att om man nu ska använda Rasmus Jönsson som sexa, hade det inte varit bättre då att ta in en tia snarare än två sexor? Även om man då ska använda Adam Hellborg kanske som en tia, så känns det ju ändå som att man hade kunnat hitta en annan sorts profil på den mittfältsvarvningen istället, och då fått det här mer av ett djupledshot, en mer offensiv mittfältare. För som det är nu så är de allra flesta, eftersom Rasmus Jönsson också ska vara sittande, så har man fyra sittande mittfältare som slåss om tre platser.
Där har du det igen. Ska HIF i Superettan gå in i Superettan genom att vara spelförande, ligga lågt och ligga på fart på kanter eller djup? Och det har man inte. Det är det jag menar. Jag har inte kommit fram till hur vill HIF vara på grund av den frågan som står där som du ställde först, Mattias. Var står HIF? Jag vet inte alls. Det ska bli spännande att se. Går de in till Öster mot premiären, vill man vara spelförande? Kommer man ligga lågt? När värderar man i så fall när man ska gå fram och med hur mycket folk? Det där mönstret har jag inte liksom kunnat urskönja än.
Vi får väl se om vi lyckas göra det. Vi ska också nämna att vi på HD har gjort en granskning av HIF. Det finns att läsa på hd.se. En granskning i tre delar. Den första delen handlar om hur HIF får fram miljoner till spelarköp. En andra del som handlar om Andreas Granqvist, sportchefen, med rubriken, nu ska jag bläddra fram här så jag säger helt rätt. Sportchefen på många stolar i HIF har investerat miljonbelopp och är leverantör. Och sen den tredje delen som publicerades handlar om fler som faktiskt lägger in pengar i HIF. Granqvist inte ensam om att ha stoppat in egna pengar i HIF. Så har du inte läst den granskningen så kan jag rekommendera dig att göra det.
Ja, det har vi hållit på under en längre tid med den granskningen för att kika närmare på hur klubben är uppbyggd och även hur de finansiella strukturerna ser ut i klubben. Det var ju också så att en del frågor kring just de här sakerna som vi har skrivit om lyftes på årsmötet. Några som åhörare då också, och medlemmar som tog mikrofonen och frågade lite kring bland annat Andreas Granqvists roll eller rollen där kring när han har gått in med egna pengar i klubben och även hur det här upplägget med 1907 AB ser ut. Så klargörande texter där kring hur läget ser ut helt enkelt.
Alltså, ska man säga någonting om det här är ju liksom att det är så oerhört viktigt. Jag tar vidare Sebbe som det här med årsmötet där folk frågade. Alltså, transparensen är otroligt viktig från klubbens sida nu. Vilken medlem som än kommer upp och vad de än undrar över kring de här grejerna som ni har tagit upp, Sebbe, så är det otroligt viktigt att klubben är transparent i alla led, i alla avseenden, för att behålla någon slags trovärdighet faktiskt. För annars kommer det här följa ledningen länge, tror jag. De här frågorna som medlemmarna ofta ställer sig, som ni har tagit upp i granskningen. Så jag skulle nog säga att transparens är oerhört viktigt här nu ut mot medlemmar. För annars kommer det här bara koka vidare, de här frågorna. Och har mycket svårt att säga att HIF som klubb vinner på att ha en sån situation. Med tanke på, som du säger, att det ställdes redan frågor kring detta på årsmötet.
Säga så att det inte var något enormt många frågor, men det lyftes några.
Nej, precis. Så i ilska eller
nej,
något sånt.
Nej, precis. Sakliga och
men det ligger där liksom som en grej som måste hanteras från klubbledningens håll. Och jag kan bara säga det som att transparens är nog viktigt från deras sida. Som att om en medlem undrar hur kan detta vara möjligt liksom, utifrån då, de här granskande frågorna som ni har ställt sig över. Hur har ni tänkt här? Att man lägger verkligen korten på bordet då, liksom, och svarar som det är. Det är nog det jag känner någonstans när jag har läst alltihop och tittat på det från olika synvinklar.
Som sagt, det är...
Det är alltid viktigt i en organisation att vara transparent. Ja, det är ett sätt att gå framåt som organisation som, om man då kallar detta för både medlemmar och ledning, spelar alltihopa, HIF-familjen. Det är ett sätt att komma ihop också. Det är att vara transparent mot varandra. Så här jobbar vi, så här har vi tänkt, så här tänkte vi här. Jaha, och sen så att det inte uppstår några murar mellan de olika delarna i HIF-familjen. Det tror jag är vägen framåt här, om jag ska försöka vara lösningsorienterad.
Och som sagt, har du inte läst det så kan jag rekommendera dig att gå in på hd.se och läsa granskningen, så får du en bra koll på hur det är uppbyggt och hur det fungerar.
Det är jättebra jobb, Sebbe. Det har gjort. Absolut.
Jaha, är ni nyfikna på hur det kommer att se ut under de två sista träningsmatcherna eller inte?
Ja, mycket nyfiken.
Jag är väldigt nyfiken.
Det kommer att vara mycket som måste falla på plats på kort tid.
Och gör det mot Kalmar, då står vi kanske här nästa vecka och har ett helt annat avsnitt.
Ja, men det hoppas man ju på, för att liksom det är fortfarande så att HIF är ju ändå en viktig spelare liksom för alltså för stadens och runt omkring. Och blir det för mycket sån här skräp som ligger i hörnorna och som man inte får, alltså det menar jag både sportsligt och organisatoriskt. Ja, men du tappar lätt folk och folkintresset så, va. Nu såg jag att de kör en drive här nu inför premiären, att man ska liksom, man delar ut biljetter till höger och vänster och så, och försöker liksom ändå skapa någon positiv anda kring premiären. Och det är ju bra ju förstås ju. Och sen så ska ju bara spelarna försöka göra sitt och tränarna.
För alltså mycket, om man ska sammanfatta årsmötet lite, så var det ju, det här stod ju givetvis i centrum, att med resultaten, hur knackigt det går, samtidigt som man då i andra änden försökte lyfta mycket av andra grejer, till exempel sponsor och publikintäkter som slog budget förra året, och sen också sponsorintäkterna, och HIF satt som mål att sätta superettan rekord i sponsorintäkter 2023. Sätta rekord där helt enkelt. För det är ju på de sidorna i liksom organisationen har man ju tagit ett visst omtag och fått utveckling på det. Men det hänger ju också då ihop givetvis med det här att de sportsliga resultaten måste ju förr eller senare komma, för annars så kan ju tålamodet tryta. Så man har ju någonting att slå vakt om och som man inte får lov att tappa.
Men har man också Superettans största budget, så följer det också med.
Ja, och intressant i det sammanhanget med budgeten kan man ju också konstatera att HIFs personalkostnader på fotbollssidan var de högsta sedan 2014, förra säsongen. Vilket ju givetvis är ganska anmärkningsvärt sett till hur svag säsong man gjorde. Man ska ju visserligen ha med sig att klubben nu har ett damlag som också är med i hela den här budgetkakan. Så det trissar upp, även om det inte är några enorma summor man lägger på det. Men det är ju det är intressant att se just den här balansen och liksom tålamodet från sponsorer och publik om det fortsätter gå knackigt. Nu har man gjort ett bra jobb på de bitarna i organisationen, men det vill ju till att helheten funkar i längden om man ska bibehålla det man har skapat där.
Du har ju fortfarande faktiskt en sak som håller i alla fall toppklass, alltså, eller svensk toppklass, och det är ju fortfarande supportrarna. Och det är ju någonting som HIF måste vara väldigt rädda om. Och den dagen, det är det jag säger, liksom du sa Mattias, alltså att ja, nu kanske de gör det jättebra mot Kalmar och AIK, och så trissas förväntningarna upp inför Superettan. Eller så står vi här nästa vecka efter ännu en kackig insatt prestation. Ja, det farliga tycker jag då är alltså att vare sig det är en kackig prestation, de fortsätter de här, eller att det blir ett lyft. Så är det ju, alltså är det ändå angeläget. Den dag en klubb inte är angelägen, då ska man nog börja dra öronen åt sig som klubb och organisation, tror jag. Där har du en positiv grej. HIF är angeläget oavsett hur det ser ut på planen.
Ja, en sista punkt då från årsmötet som hänger ihop med publiken var ju att det röstades igenom en motion då om att matcher där bortalaget har mer än 30 mils resväg ska spelas på helger. från lördag 13 till söndag 16 har jag för mig inom det spannet. Alltså att HIF ska verka för att det här införs på nationell nivå. Det finns ju fler klubbar, bland annat Malmö FF och IFK Göteborg, som också har lyft den här frågan. Och vilket jag tycker är väldigt sunt och bra. Alla vill vi ha mycket folk på matcherna, och kan en sån här regelförändring medverka till att det blir ännu mer publik, så är det ju positivt.
Bra, där sätter vi punkt för veckans avsnitt av HIF-podden. Vi tackar er för att ni har följt oss den här veckan och hälsar er välkomna om en vecka igen. Tills dess, ha det så bra.
Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.